running. Head out on the highway, looking for adventure. And what
varmt välkomna till historiepodden. Välkomna ner i min QAnon-källare, Mattis. Den är ju lite mer nice nu när vi har suttit upp gardiner. För er som inte kollar på vodden, och vem tittar på vodden, så har ni ingen aning. Men det har blivit lite mysigare här nere. Det är det jag vill ha sagt.
Ja, men det får man säga. Det får man säga. Det får man säga. Det ser lite renare ut på något sätt.
Det gör det. Ja, nu är problemet att Fredrik, som inte är med oss idag, så att det här var avsnittet, det har redan ballat ur, kan jag säga.
Han är magsjuk. Och det är du också.
Han är magsjuk. Jag är också såhär, det är någon form av skolpest som min dotter har gett mig, som jag tror är så här. Ja, men du vet, det här jobbiga är att man är liksom inte tillräckligt sjuk för att vara riktigt sjuk.
Nej.
Men man är tillräckligt sjuk för att vilja tycka att synd om sig själv.
Men det är det här med att vara pappa, som man konstant går omkring är vakt illamående.
Ja, exakt. Varför vill jag rapa hela tiden? Jag har inte ens ätit något. Sluta magen. Tack
så. Det känns lite konstigt i magen. Så där. Det,
Nej, om man har liksom svårt att koncentrera sig bara.
Jag vet inte, jag bara funderade på... Jag såg Wish, den senaste Disney-filmen, med min son. Ja. Jag vet inte hur jag bara kommer att tänka på det angående barn eller någonting. Och den var väl liksom som allting är som kommer från Netflix eller Disney Plus. Liksom, att det är 3 av 5.
Ja.
Det är inte jättebra, men det är inte heller jättedåligt. Utan man sitter där så här, lite vakt nöjd med produkten. Kan du känna igen dig i det här när det gäller modern underhållning?
Hyfsat så, ja. Fast jag är nog mera... Jag håller med dig. Man är också lite mer skeptisk och kanske kräsen.
Jo. Fast samtidigt,
alltså, jag kollar ju på den här Masters of the Air, eller vad den heter. Ja, och det är också så här, alltså hade den här... Alltså, liksom, jag tittar på den och bara, men den är bra. Den är bra. Den är bra, den är välgjord. Bra. Men du vet, jag kan liksom inte såhär, det är också, det här kanske jag skriver i en fredagsartikel när jag har sett klart den, eller snart. Alltså, det är också Band of Brothers
i luften.
Ja. Det är precis samma personkemi, det är precis samma lineup med folk, får jag känslan av. Liksom. Så att,
Det är samma trumpeter och stråkar i bakgrunden som påminner om deras offer hela tiden också, antar jag.
Ja, men typ så. Ja. Det är samma, liksom, det är samma karaktärer. Ah. Alltså på riktigt samma karaktär. Alltså, huvudkaraktärerna, Band of Brothers, det är Captain Winters och hans polare Nixon, eller vad han heter. Ja. Captain Winters är nykterist och väldigt så här, straight man, och väldigt ska vi göra så här? Och hans polare, jag gör lite vad jag vill och krökar mycket. Och hans festpolare då, Nixon, han försöker få med honom på grejer och försöker få liv i honom ibland. Så, Och sen har vi piloten Clevens, Major Clevens, som är pilot. Han är nykterist, väldigt straight man, vill bara, alltså såhär, och hans polare Egan, som också är någon major, han bara, kom igen, häng med på det här. Alltså jag bara, första 3 avsnitt, jag bara, men det är samma personer, det är samma karaktärer.
Ja, men det låter så fruktansvärt tråkigt där. Alltså jag är inte alls sugen på att se det här, nu blir jag ännu mindre sugen.
Ja, men jag blir såhär, jag bara, ni behöver inte ens, alltså såhär, det är en krigsserie.
Ja.
Skippa bara de här försöken till att liksom förmänskliga de här, för att det blir tillräckligt mänskligt bara stridsscenerna. Och allt, make no mistake, det är jätteväl producerat, det är snyggt klippt allting. Ja. Men liksom, 9%, alltså 9 fall av 10 är det bara svårt att hålla koll på vem som sitter i vilket flygplan.
Ja, precis.
Man skulle kunna, liksom bredda ut den, så att man bara, aha, det är den personen sitter i Meatball 5 och den här sitter i alltså såhär,
jag tycker det låter fruktansvärt tråkigt. När det gäller Wish undrar jag lite grann, alltså, vad hände med Lejonkungen?
Du menar världens bästa film typ?
Ja,
liksom.
Det är det faktiskt. Min son kommer att se den när han är 15, men då kommer han också tycka att slutstiden där är en av de bästa jävla slutstiden som har varit, på grund av att det är två karaktärer som har skäl att slåss med varandra, och det är liksom, det blir ett klimax när de slåss med varandra, snarare än att det bara är en random stridsscen, vilket är lite ganska vanligt annars så. Men skitsamma, vi ska inte prata om Lejonkungen idag.
Vi ska prata om Lejonkungen. chihuahua. Nu måste jag, det är så här Lejonkungen. Mm. När man läser, alltså så här, man tittar på den bara, det här är en bra jäkla film. Man tyckte den var helt fantastisk. Ja. Sen har jag liksom läst så här, men du vet, du och jag har läst saker i vuxen ålder. Ja, vi förstår, ja. Alltså, så här, jag har läst massa kreativt skrivande och du vet, hur ska spänningskurvor vara byggda, hur ska alltså, brytandet av status quo, hur ska en karaktärsutveckling vara, litterär gestaltning. Så, så har mina barn på något vis, jag tror de köpte den på loppis, fått en bok, Lejonkungen i bokform. Mm. Det är så snyggt, för att du kan ta bort, alltså du kan konkretisera Lejonkungen till typ kanske 7-8 uppslag. Mm. Det här händer här, det här händer här, det här händer, alltså så här, 7-8 scener, liksom. Och det är fortfarande svinbra.
Ja, men det är väl för att det är extremt clean, det är en väldigt clean historia.
Ja,
alltså.
Ja,
alltså det, men det är väl för att det är ju Hamlet, fast med savanndjur, liksom.
Ja, men det är väl det. Och liksom, för jag tror att många tänker så här, ja, men det som var kul med Lejonkungen, det var Timon och Pumba och tokigt, Björn Ragnar och allt vad de heter. Och de är grymma, men du kan ta bort allt dem.
Ja.
Du kan ha dem, de finns till som funktionen rädda hjälten.
Ja.
Och sen har du liksom, och de skulle egentligen kunna bakas ihop med Rafiki, ja, egentligen. Ja. Alltså så här, du kan ta bort allt som du tror är bra i Lejonkungen, och ändå är Lejonkungen svinbra, för att storyn är håller så ohyggligt,
ja,
bra.
Nej, men jag
har kollat så mycket på Cosmonaut Variety Hour, så jag älskar så att prata om
det. Nej, men så då undrar jag också liksom, varför det är liksom tre, allting som har kommit i modern tid är 3+, snarare än 5+. Skitsamma, nu ska vi prata om Takong. Förlåt, Fredrik.
Det här var helt från Lejonkungen till Vietnamkriget.
Ja, Vietnam, landet som är fuck around and find out, the country.
Ja.
Nej, men så här, förra ordinarie avsnitt pratade vi om SOG, och nu ska vi prata om den nordiska vietnamesiska motsvarigheten, vilket kallas för Duck Kong, och jag kommer gå igenom det där lite grann, vad det betyder.
Det kommer det.
Och Duck Kong är ungefär svaret på frågan, vad kan vi göra med lätt infanteri utan att ha någonting annat? Alltså, hur långt kan vi ta lätt infanteri utan tunga resurser alls? För det är vansinnigt, och så. Men vi har alldeles för mycket, inklusive Lejonkungen, så jag ska dra en liten shoutout, och sen tänker jag faktiskt sätta igång.
Ja, är du redo? Jag är redo.
Gott. Då ska vi se, nu ska jag gräva fram den. Det här var en shoutout då från Marcus Dahlbäck, som är en av våra stolta patroner.
Underbar människa.
Han vill ge en shoutout till sin medpatron Anton, och han skriver ganska mycket, men jag tänker sammanfatta det som att Anton hälsar att han friar till sin blivande fru, att hon säger ja, och sen och det är jättehärligt.
När kommer bröllopsinbjudan, Anton?
Ja, det är bra också. Men sen efter det så börjar Anton omedelbart messa Marcus om saker som hände 1918.
Mycket bra.
Så att det här är väldigt bra liksom. Ja, men nu har vi fixat det här kladdiga personliga, nu måste vi över till skyttegravarna. Ja, men så det är fantastiskt.
Typiskt manlig vänskap, tycker jag.
Ja, det är det för sig också. Nej, men så shout out till både Marcus och Anton då.
Ja, fantastiskt. Sen, hörni, vackra människor, och det här, Mattis, det jag ska berätta nu, det här vet ju såklart alla våra underbara väldoftande patrons redan om och har redan fått möjlighet till, och så vidare, som man får när man är en patron. Och det är ju att vi ska ha, jag har gått runt och sagt bokrelease/livepod, men boken har ju redan kommit då, så vi har väl liksom en bokfest och livepod, eller vad ska vi kalla det?
Ja, det är något sånt, ja. Någon hybridisering av de två storheterna då. Men det ska vi ha i alla fall. Det ska vi ha den 19 april.
Korrekt.
I nådens år 2024. Mm. Det kommer ske på Bioscandia i Stockholm.
Amen.
Och det kommer starta 19.00. Entrén öppnar 18.00, men det kommer starta 19.00.
Precis.
Och eftersom vår bok heter då något så fint som Rysslands militära fuck-ups, så kommer vi prata om någonting som vi faktiskt inte har pratat om så mycket i den här podden. Det vill säga rysk-japanska kriget. Och ifall du tycker att det här låter för hipster, varför ska jag gå på det här? Utöver för att vi vill fylla den här jävla salen, för det är bra för våra sköra egon, så kan jag locka med att vi har dels den här berömda världsomseglingen den ryska flottan gör, som slutar i kafferved. Dels och framförallt, eller inte framförallt, men vi har också, jag tror det är vid Mukden eller någonting åt det hållet, där vi har liksom alltså vodkafulla ryssar som inte kan försvara sig mot japaner för att de är för berusade.
Mm. Vodka.
Det är alltså, underbart. Ja.
Om du tycker att det känns lite trögt i Ukraina just nu, så kan det ju vara lite katarsis som inte annat att höra liksom, när det gick verkligen fullkomligt åt helvete för ryska krigsmakten i alla vapenslag.
Mot ett land som klivit ur medeltiden typ 40 år tidigare. Alltså det är liksom... Ja, jag vill bara, och obs, oh ja, det är Japan, så de är lite i egna spelregler, men ändå vill jag bara säga.
Ja, men så att vi kommer ha en länk till den här lilla grejen i vår avsnittsbeskrivning för det här avsnittet. Japp. Och allt överskott, alltså det vill säga vinsten på normal svenska för det här, det kommer gå till, det kommer splittas 50-50 mellan dels blågula bilen och dels Sveod. Sveod håller på, de röjer minor i Ukraina, så att överskottet jättebra går till människor. Saker som på något sätt stöder Ukraina helt enkelt.
För mera hashtag åt helvete med Putin snabbare.
Så, ja.
Så det blir mycket bra. Ja, så gå in på den länken, köp era biljetter, så syns vi 19 april.
Det gör vi.
Fint. Hörrni, en liten extra. Ni vet den här fenomenala quizmästaren Niklas Berg.
Som vi hade på Guldpodden.
Jajamensan. Han söker jobb.
Ja.
Och vi vill ju att ni ger honom jobb. Så att han kan ha råd att fortsätta göra quiz på fritiden åt oss. Är det inte så, Mattis?
Ja, men han är också en gammal vän och kollega. Det är klart att han killen ska ha ett jobb. Ja. Han är jättetrevlig. Ja. Han är väldigt trevlig att ta en öl med. Men han har också andra goda sidor. Han är utbildad i turism och resekonsultchaufför. Och har en kandidat i media och kommunikation. Du som lyssnar på det här, du vill ha den här mannen.
Ja.
Tycker du om kommunikation? Det är klart du gör. Du gillar att prata. Det. Han kan prata.
Använder du media? Jajamensan.
Du lyssnar på media just nu.
Ja, det gör du.
Okay, men han vill gärna hålla på med texter också. Han är duktig copywriter.
Ja, det är han verkligen.
Det var så vi lärde känna honom. Han jobbade som copywriter på Pennan och Svärdet.
Ja, precis. Så hur ska man göra då? Ska man höra av sig till oss med ett mejl?
Ja, det tycker jag.
Det tror jag är bra.
Ja,
kickstorypodden.com. Nej, inte alls. Kickstorypodden med 2D at gmail.com. Så, om man har... Då länkar vi ihop er på ett vackert sätt.
Ja, så är det. Och nu är vi över till Duck Kong.
Ja.
Och Duck Kong, det här ska sägas med en gång, det finns absolut ingen information om det här, ingenting av det vi säger har hänt egentligen.
Nej.
Så.
Nej.
Eller snarare så här, det har nog hänt, men det är väldigt svårt att veta exakt. För alltså, så här, jag tror att om man kan vietnamesiska, vilket Per kan flytande, men jag kan det inte, då finns det jättemycket information om Duck Kong. Men då är problemet att säga då att Vietnam då och idag är en auktoritär stat.
Vad kan
en auktoritär stat säga ha för sanningsenlighet om sina specialförband?
Ja, exakt. Nej. Alltså. Källäget är katastrofalt. En blandning av sand.
Jag menar, så här, en förbandstyp som vi inte, alltså så här, vi vet inte hur många soggen är i Sverige idag.
Nej.
Så, och då är vi ändå en förhållandevis öppen och fri demokrati. Så att liksom vad de gjorde för 40 år sedan, det är ytterst oklart.
Vi vet ju, jag kommer ju prata om ett slag,
ja,
och där, jag vill bara apropå historiografi och allt det här, och där vet vi så, alltså så här, det är kul när man läser om det här, för då är det så här, jänkarna har liksom intervjuat de som var med på amerikansk sida. Det är liksom, och man kollar källan, då är det liksom någons memoar och någon så här, the history of the Vietnam War och bla bla, någon, du vet, allt det här. På vietnamesisk sida, då är det en bok som heter typ Phase 2 of the Liberation War in the second phase of the bla bla, så här, Hanoi Press eller något så här. Ja. Och där, alltså informationen därifrån är på tok för detaljerad. För att, så, här, så då blir det snarare så här, jaha, det här är ju ni släppt i propagandasyfte, men lik förbannat så är det så satans imponerande. Men jag kommer till det. Men det var kul att du tog upp källorna här. Liksom.
Ja, men och jag har liksom också utgått från så här, intervjuer med veteraner och också med, alltså typ så här, amerikanska arméns historia om det amerikanska artilleriet i Vietnamkriget. För att genom att artilleristerna fick säga hej till Duck Kong, så det är liksom en egen sektion. Men skitsamma, begynnelsen. 19 mars 1967 så färdigutbildas de första eleverna i nordvietnamesiska arméns specialförband.
Yep.
Och grunden var, och det här är liksom lite intressant att snacka om ett auktoritärt system då, det, grunden var förmodligen soldater från NVAs 305 luftburna brigad som den läggs ner ungefär samtidigt. Och det här är inte så konstigt, för att om man tänker sig vad NVA är för någonting, så är det liksom inte så troligt att de kommer genomföra luftlandsättningar i Sydvietnam. Det är liksom inte så.
Jag tror att USA har luftherravälde i Vietnamkriget. Jag är rätt säker på det.
Jag hittar en reddit-tråd där de bara, de luftlandsattes över Hue Hei, och nej, de luftsattes inte över Huawei. Det kan inte ha hänt. Alltså, det är helt omöjligt. My source is that I made it the fuck up. Men oavsett, 350, de är då, alltså manskapet därifrån, de är alltså i snitt bättre utbildade, alltså med trots allt luftburna, så att de är liksom lite snävigare så.
Ja.
De är också bättre utrustade än reguljära infanteriet, och de är också handplockade för att vara politiskt hängivna. Och det här är något som nordvietnameserna...
Minst lika viktigt när det gäller sådana här stater.
Jag menar att nordvietnameserna lägger ju väldigt stor vikt vid det här med politiken under kriget. Alltså att det är väldigt viktigt för dem att förstå, att få soldaterna att förstå varför slåss ni.
Mm.
Och det kommer vi prata mer om i monsteravsnittet igår. Men alltså att de lägger mycket stor tonvikt på det, och inte på det här liksom slå in det i pannan på dem, utan mer så här liksom, läs den här boken, om du deserterar, läs två av de här böckerna. Alltså liksom och det är väl då för att de ska kunna uthärda det här skiten som är Vietnamkriget för NVA. Men så hälften av manskapet 350 blir sapörer, andra halvan får som uppgift att jaga SOG längs Ho Chi Minh-leden.
Vad är sapörer, Mattis?
Kommer komma till det.
Ja,
båda ingår i NVA:s styrka för särskilda uppdrag då.
Ja.
Och det här är nog samtidigt lite av ett idealexempel, för att alltså nordvietnameserna har använt vad som liksom typ amerikanerna kallar för commandos, alltså inom stora stationskriget, tecken innan 67.
Ja.
Men samtidigt är det liksom så att det moderna Da Kong, de
idag
har,
alltså, det,
ja, visst, de har 19 mars 1967 som sin högtidsdag. Begrejen att moderna SF i Vietnam heter just Da Kong. Och det är liksom, Da Kong betyder typ så här, särskild uppgift, specialagent, alltså det är någonting åt det hållet. Men samtidigt också, organisationen för de här 1967, den är ganska frifräsig, för att alltså, eftersom det betyder särskild uppgift, så är det nog så att en del förband kan säkert få en Da Kong. Alltså ni där, ni får en särskild uppgift. Medan andra är Da Kong.
Da Kong, jag fattar.
Och det här tänker jag nog kan ställa till det lite grann för de som försöker beskriva det här. Men det här leder också till en del oklarheter, för alltså vissa Da Kong är sapörer, men alla sapörer är inte Da Kong.
Nej.
För att alltså ursprungligen har varje NVA-bataljon en egen sapörpluton. Och deras uppgift är typ spränggrejer.
Ja.
Alltså de är typ alltså pionjärer, stridsingenjörer. De ska liksom ha sönder saker med sprängämnen, det är det de ska göra. Och också kunna liksom rensa taggtråd och hinder, saker i den stilen. Alltså rensa fältbefästningar och saker i den stilen. Men sen kommer tätoffensiven, och det leder till en del förändringar. Och orsaken till det är de extrema förluster som sker inom NVA, men framförallt Viet Cong under Tet. Så ergo så kommer Viet Cong, de blir allt större del efter 1968, så finns det inte riktigt ett Viet Cong, eller så här, det finns liksom grupper som kallar sig Viet Cong, men av en lustig slump så består de grupperna bara av NVA-soldater med utrustning direkt från Nord.
Vi glömmer ju hur hårt åt, alltså vilka sinnessjuka förluster Viet Cong och NVA tog i Tet. Det var typ ett självmordsuppdrag för alla inblandade.
Ja, men då, det finns också någon tanke om att man helt enkelt skickade Viet Cong först, för att de hade en del av dem hade liksom en känsla av att kanske det måste vara kommunistiskt Vietnam. Alltså vi är mer på det liksom att vi är vietnameser, vi måste ha ett enat Vietnam, men kanske inte kommunistiskt. Det finns någon tanke om att han har skickat dem först då för att få bort de elementen då. Inte så jävla nice. Men samtidigt så man gör det, så man ger liksom tillfället då efter Tet, så ger man upp försök att anfalla och erövra terräng som amerikanerna håller. Alltså istället vill man bygga upp igen, så man ska kunna liksom köra en ny stor offensiv. Men samtidigt vill man ju fortsätta döda amerikaner. Helst i väldigt stora omfattning. Och det här blir då sapörerna en lösning då. För redan 1967 har de blivit ett eget truppslag. Och de formeras nu som självständiga kompanier och bataljoner. Det är ganska stora förbandsgrupper av något som i praktiken är pionjärsoldater efter Tet. Och de tilldelas, alltså istället för att man har som en integrerad del, som en pluton, som en del av bataljon, så blir det istället så att divisionerna tilldelas sapörer när de har behov av lite spjutspets.
Divisionerna tilldelas.
Divisionerna. Okay. Så det är liksom en divisionsresurs. Det är liksom lite grann som tunga pansarbataljoner på östfronten. Det är för sig en K-resurs, men alltså just det här att man har den här typen av verkliga spetsförband som bara, ni får dem nu för att ni ska göra någonting knasigt liksom.
Ja.
Och sapörkompani ser ofta ut så här, och det här också, det jag beskriver nu, det är utifrån hur amerikanerna uppfattade det. Så det här måste inte rakt av stämma, men som de uppfattade så såg det ut ofta ungefär så här. Att man hade en säkerhetsgrupp om 4 soldater, en reservgrupp om 13 soldater, en understödsgrupp på 27 man, men viktigaste var dock anfallsgruppen på 28 man. Och den var i sin tur uppdelad i två team då. Där den första är en penetrationscell som man kallade det. Och det är 4 man plus 2 anfallsceller om 4 respektive 5 man.
Okay.
Jag vet att det är många siffror, men det brukar vara när jag säger saker. Och så är det andra teamet som har samma plus en fjärde understödscell som består av 2 män med en hel extra B40, vilket är väl typ RPG-2 eller något sånt där, fast precis. På östasiatiska. Och vi kommer köra mer om beväpning nedan, men det här är beväpningen i anfallsgrupperna kretsar nästan helt och fullt kring sprängämnen som också börjar dyka upp på förband i oceaner.
Hur leddes de här? Var det liksom fänrikare uppåt, eller hur funkade det där liksom?
Ja, visst. Ja, men alltså de har ju kommit, alltså officerare helt enkelt. Ja.
Hade de fler officerare än reguljära förband? Alltså ibland är det ju så att det är mer officerstungt oftast i sådana där förband.
Mitt intryck är det, jag tänker inte säga att mitt intryck är det, men det handlar mycket om att de här, alltså det jag beskriver, det är ett kompani, men den är typ som 2 plutoner eller någonting.
Ja, exakt.
Så det är liksom ganska små celler som och varje behöver ju någon som anför dem. Och de jag läste, de veteranerna från Dakong, de pratar ofta om kaptener till exempel. Men då är liksom det kaptener som leder 9 man.
Ja, precis.
Just det. Så att svaret är, min gissning är ja. Men över det här liksom, de har väldigt mycket sprängkraft på de här ganska låga nivåerna, men det finns ganska få understödsvapen över det. Det är liksom inte så att Dakong-kampanierna har egna haubitser. Det skulle också vara konstigt eftersom det är lätt infanteri. Och utbildningen då, den är återigen det här hur långt kan vi ta konceptet lätt infanteri?
Ja, vi bara listar upp allt här. Vi har alltså ett U-land i Sydostasien som är inbegripet i sitt andra större krig mot en västerländsk stormakt. Det är också en totalitär stat som inte bryter jättemycket om mänskligt liv.
Nej.
Det är liksom inte känd för sin humanism i Vietnam vid det här laget.
Led Duan styr ganska ordentligt vid det här laget.
Precis. Så att jag skulle säga att att verksamhetssäkerhetsofficerarna tyckte det var lite svettigt.
Det fanns en del att invända emot, kan man säga. Men
så här, det var alltså, värnpliktsrådet. Ursäkta, kan vi få mat någon gång?
Men bara en snabb jämförelse. Alltså att om man tar SOG i Laos, om någonting går fel, då kan de förhållandevis ofta räkna med att USAF finns där.
Ja. USAF.
Det kan de ju göra. Det kommer komma plan och släppa saker i närheten av dem ifall någonting går fel. Det kan inte Dacom.
Nej.
Utan man får liksom göra det yttersta man kan med människokroppen eller praktiska ansören. För att alltså, Saperna får minst 3 månaders extra utbildning. Och det kanske låter lite, men samtidigt måste man ju komma ihåg liksom vad fjärrpatrullerna fick under andra världskriget. För det var ju typ så här 3 veckor. Alltså det var ju så här, det var ju töntigt lite.
På en kursgård.
Och den här utbildningen fokuserar på snabb rörelse, maskering och sprängämnen. Det är nästan uteslutande det man gör. Men trots det så har man ganska breda uppgifter, det kan man komma till senare också. Men de kan få liksom, samtidigt också få mer, alltså just när de har en flexibilitet som förstärks och att de får ofta mer inför särskilda uppdrag.
Får jag bara fråga, de här, blir de utpekade, du ska gå med i Dakong, eller är de frivilliga och söker till Dakong? Har du någon uppfattning?
Som jag förstår det är att de blir handplockade.
Ja, de blir det. De blir utpekade. Alltså du ska till Dakong.
Men det är samtidigt är det alltid så här med NVA att liksom de säger att de är frivilliga men blev handplockade, eller också så var de handplockade men också frivilliga. För att alltså de tenderar att fokusera på folk som är motiverade. Alltså att, till exempel, de hade sina politiska, det är lite utanför ämnet, men om man tar det som exempel, de hade politiska officerare i nordvietnamesiska armén, men det, alltså motsvarigheten till PUR, men som de hade i röda armén, men de var liksom alltid, eller i alla fall så eftersträvade man att de som var i fält med troopsen skulle vara liksom plockas ut för att de var modiga och duktiga. Alltså det handlade inte bara om att de skulle kunna mausla röda utantill, eller Ho Chi Minh skrift utantill, utan de skulle vara modiga, de skulle vara duktiga, de skulle liksom kunna, alltså lite grann som kommissarier i 40K, de skulle liksom kunna inspirera troopsen. Och skillnad från kommissarie 40K och i röda armén, så sköt man inte troopsen. Man såg liksom moral och disciplinproblem som utbildningsproblem snarare. Så att, du förstår, det är liksom lite flytande sådär.
Jag förstår vad du menar.
Men så, de olika utbildningsexemplen är många, eller momenten är många, och det är bara några exempel här då. Liksom alltså att ett kan vara gå långa sträckor hukandes.
Ja, men varför inte liksom?
Fruktansvärt ont i kroppen.
Träna ländryggen.
Gå synkroniserat för att undvika upptäckt. Alltså att man ska bara lämna efter sig ett par fotspår när man har gått genom djungeln som pluton.
Ja.
Det är mycket så här som känns som en så här blandning av extremt badass och Dynamit Harry.
Känner ni slagna? Klipp på bara, pojkar!
Ja. Alltså det är liksom tangerar gränsen så. De ska också kunna ta sig fram genom vatten och torra löv ljudlöst. Och när det gäller det här med just ljudlös framryckning genom torra löv, det är någonting som jag liksom, det har inte lämnat mig någon ro. Riktigt.
Nej.
Så att, alltså, det här var förfarandet då att man, steg ett, ställ dig i planka.
Okej.
Mm. Ja, det ska du göra. Ställ dig i planka. Och sen så ska du då med den, liksom, stå på ena handen och med den andra handen plocka bort löven kring vänster handen.
Ja.
Sen så drar du ner högerhanden, tar vänsterhanden, plockar bort löven kring högerhanden.
Ja.
Sen ska du liksom häva upp hela jävla underkroppen och fötterna tills fötterna når händerna.
Ja, till de rensade lövfria områdena.
Precis. Ja. Sen ska du göra om det här.
Ja.
Alltså tills du har nått ditt anfallsmål.
Ja.
Ja. Alltså jag kan göra flankan i 4 minuter. Jag tycker att det är helt okej. Det här handlar ju liksom att man ska göra det liksom en halvtimme utan problem. Så långsamt medan man är helt jävla livrädd för att det liksom, man håller på att approchera en FSB eller någonting som är liksom bara täckt av kulsprutor. Så ska man göra planka, ta bort löv, sen återigen planka, ta bort löv, och ska man göra det gärna nattetid och så vidare med andra killar som gör samma sak.
Ett bra pilatespass, det kan
väldigt,
jag säga
väldigt bra. Alltså. Sen har vi då momentet ljudlös gång genom lera, och den här skulle jag faktiskt vilja pröva, för jag undrar om det här funkar. Men det var så här beskrevs i alla fall. Det är liksom att man ska sätta ner tårna först då, när man sätter ner foten i lera, och sen resten av foten. Sen ska man dra runt försiktigt med hela foten då, för att leran inte ska suga åt liksom kring foten och göra ett sugljud när man drar upp foten.
Ja, du ska släppa in luft på något vis.
Precis,
under,
precis.
Måste det vara.
Ja, men precis. Jag antar att det blir någon vaken effekt eller någonting. Ja. Och sen ska man dra upp hälen först när du tar nästa steg, och sen resten av foten.
Ja.
Och igen, båda de här förarna, alltså de ska fortsätta tills fienden nådd och dödad.
Ja, ja.
Det första kräver mycket stor fysisk styrka, det andra kräver förmodligen ganska stor koncentration, tänker jag.
Jag tycker
bara
båda
liksom
kräver enorm koncentration. Och så här, liksom.
Ja, absolut. Ja, men så att, och under mars så ska de alltid gå i led, och då ett annat utbildningsmoment då, det är ju då att gå i varandras fotspår, som sagt. Ja. Då. Men sen har vi kökaren, han ansvarar för att ta bort spåren.
Ja, såklart, så måste det vara.
Ja, självklart. Sen när det gäller utrustning, då persedlarna där, de varierar ganska mycket, men uppdragsanpassas också. Men det är inte på den här nivån som soggen har. Alltså att du vet så här, vi ringer CIA, vad har ni för sjuk skit som DARPA gjort? Varsågod.
Ja,
här är liksom en Colt Commando som också har DARPA-net integrerat tillsammans med kaffekokaren. Utan det här är liksom mer, de kan plocka vissa grejer som andra förband kanske inte har lika mycket av. Ja. Liksom. Men det är aldrig de där utomjordiska grejerna. Men ska Dakong infiltrera sydvietnamesiska städer till exempel, då gäller det naturligtvis plainclothes. Alltså då har man bara vanliga kläder så. Och då är det också så att de får, vad jag förstod, öva också på sydvietnamesisk dialekt, för den låter ganska annorlunda nord- och sydvietnamesiskt. Och annars så bär man ofta frogskin camo.
Mm.
Och det är faktiskt, det, vad jag förstod, är också lite av en utmärkande grej. Alltså att i regel bär NVA kaki. Eller liksom uniformer med enkel färg, enfärgade uniformer. Men om det är frogskin, då är det troligare att det är Dakong eller liksom de här light-pionjärerna som också finns då. Minst lika vanligt är dock att man går helt naken.
Jaha, på riktigt?
Ja, absolut. Eller i alla fall lite helt, man bär korts eller höftskynken så, men det gör så svärtar man kroppen med aska och fett. Och, och det är ganska vanligt också att man klär sig i lokal terräng. Så alltså, om det är lerigt, då smetar man in sig i lera helt enkelt. Om det är gräsigt, då drar man på sig en massa gräs.
Makes sense, tycker jag, allt det här på något vis.
Ja, absolut. Och där känner man igen när man är ut lumpen, men de var också jävla noggranna med det. För att en veteran beskrev det som att de brukade alltså maskera sig i 3 timmar innan anfallet. Så att, alltså, de är nog ganska rejält jävla maskerade. För att återigen, och det här är så, allt det här med att de ska kunna smyga och att de ska vara så jävla ninniga, det är återigen, det är ju funktion av NVA svaghet.
Ja, vi glömmer, man får inte glömma det.
Men
de är tvungna att göra det här.
Ja, för att det kommer aldrig komma något luftunderstöd. Vad fan skulle det komma ifrån?
Finns knappt några indirekt eld överhuvudtaget. Liksom.
Nej, det finns lite granatkastare liksom, så här, artilleri, visst, då kan vi kissa, absolut inte där nere där vi har ute och härjar. Alltså, det är liksom, utan det är bara återigen där, gör det ni kan med det ni har, för att det kommer inte komma någonting annat egentligen. Nej. Beväpningen i sin tur då, den består av vad som behövs och vad som finns i grund och botten. Så att det vanligaste är du vet, man har en karbin i AK-familjen, det finns SKS och sånt där också, och den då, när man gör den där gå igenom löv, då är det liksom en del av instruktionen också att man ska slänga upp AK:n på ryggen då, så att den inte slår i marken.
Så du står i planka i liksom en månad med vikt på dig.
Absolut.
Inga problem.
Och sen B40 som är ett signaturvapen inom NVA, det finns på cellnivå, vilket är, det är ganska långt ner i hierarkin för att vara NVA. Och GRK finns på, de har ju det här liksom understödsdelen av Dacong-kompaniet. Där har man ofta en GRK eller två. Men samtidigt är det bara, alltså det, på ett helt Dacong och kompani så är det bara 8 stycken B40, och det finns inte mer än 2 stycken 8,2 cm granatkastare på liksom kompaninivå.
Och de bärs ju med då, buren 8 cm GRK när du står i planka. Är det bara...
Av oerhört små män väger som jag vet inte vad, 2 äpplen. Men så det finns liksom en viss eldkraft, men det viktigaste är just det här med sprängämnena. Kastade sprängämnen av olika saker, det är absolut viktigaste stridsmedel för dem. För att man har då liksom till exempel anfallet mot FSB Marianne, där bär varje sapör ett dussin handgranater, och det är ganska mycket till att börja med. Men handgranater, liksom AK:n, används nästan bara i självförsvar. Alltså blir sapörerna inte upptäckta, då använder man mycket, mycket tyngre grejer. Alltså anfalltidens penetrationsceller, de har bangalores till att börja med, och bultsaxar då. Och det de strider med är, det är liksom, men det är just de här liksom sprängämnen som är över nivån handgranater, förstår jag menar. Så de har ju TNT naturligtvis, och det används flitigt mot både bunkrar och värn, och det detoneras med liksom, du vet, primers och tändnätter och sånt där. Men det där liksom på något sätt, det är det primitiva, det är det de inte riktigt gillar, utan det de föredrar, det är sprängdeg och C4. Det de gillar med det är att det förstörs inte av vatten till exempel.
Nej.
Vilket är jättebra, eftersom de ganska ofta, du vet, bara ligger i floder i regnet och tittar på en FSB och väntar.
Och sen ska vi
det var lite snopet om en sprängämne hade liksom förstörts av det. Och dessutom är båda formbara och ganska lätta att använda. Och specifikt C4 används också gärna mot broar och kulvertar. För att utöver det här med liksom döda amerikaner, så slår de ju ganska ofta mot liksom militär infrastruktur och olika slag. Sen har de något som kallas för DH-laddningar, vilket är, jag tror det är något sovjetiskt påfund då. Och det är liksom, det används som en ungefär som en försvarsladdning i försvarsmakten då, med en elektrisk utlösning då. Och den här använder man då, det här är liksom ett anfall har gått från att vara tyst till att bli ganska högt, men man använder det för att spränga bräscher i taggtrådar. Så du liksom drar ner den och så vump, så försvinner taggtråden och sen kan de anfalla framåt.
Är det någon särskild att de skjuter som en claymore, att det skjuts liksom?
Ja, men typ så. Ja,
alltså,
men,
du har liksom riktad splitterverkan på. Okej.
Och de här är också ganska ovanliga att tillägga. Sen finns det också mer exotiska grejer, som till exempel tågar, alltså för den delen även eldkastare. Det är faktiskt någonting som de tilldelas då. Och så som exempel då, så under massaken på FSB Marianne så har man tårgas som man har lagt i buntladdningar. Och det här leder till ganska stor förvirring bland amerikanerna, för det är just det här liksom att de har någonting som säger gablam, och sen helt plötsligt börjar alla snora och kräkas och gråta, för att liksom utöver alltså man har en slags dubbelverkan då.
Och någonting säger mig att liksom skyddsmaskerna, det är liksom inte det som de här Green Berets har liksom har tillgängligt direkt, eller montagnarna för den delen.
Eller liksom bara de här på FSB Marianne, det är ju bara vanliga skyttesluskar. Jag kan inte tänka, alltså, det är typ så här 69 också, så att det är så här, moralen är inte perfekt inom amerikanska armén.
Tips till ukrainska armén, smacka på med lite tårgas, för jag tror fan, har ryska kontraktsnickis eller liksom Värnpliktovic, har de ens med sig skyddsmasker?
Nej, men alltså, kan man garantera att inte filtrerna har sålts till liksom en lokal drogbaron i Pskov eller någonting?
Exakt.
Så det är ju det med ryska armén. Men sen när det gäller uppgifter då, det är liksom, alltså de har nästan bara olika anfallsuppdrag som uppgifter då. Och dels är det egna anfall, och det kommer jag komma till lite grann och du kommer till lite grann.
Amen.
Sen är det anfall tillsammans med NVA-infanteri. Det är det man kallar för specialuppdrag inom situationstecken. Och sen också det som jag tyckte var lite spexigt här, undervattensuppdrag.
Är det sant? De är attackdykare eller på något vis liksom?
Det är väl det här med att de på något sätt får ju extra utbildning inför särskilda uppdrag. Så då antar jag att det var någon som bara, ja, ni är Dacong, nu får ni här några syrgastuber, ni får öva med er med några timmar eller någonting, nu ska ni ge er på, så nu ska ni vara SEALs också.
Nu ska ni frisimma 8 sjömil ut i Tonkingbukten och sänka ett hangarfartyg framåt.
För att det här är liksom, deras standardutbildning fokuserar inte alls på sånt, utan mycket mer på det här liksom ninjiga, bara tysta, håller maskerade och gör det snabbt dessutom. Men de två första varianterna är vanligaste då, alltså egna anfall och anfall tillsammans med NVA. Och anfall med NVA, det är också någonting som själva ogillar ganska mycket, för att de anser att de ofta sätts in som infanteri då, ja. och att man förslösar deras förmågor. Det här är ju förmodligen en ganska rimlig invändning. Ja. Också någonting som verkar ganska ligga ganska nära till hands när det är krisigt liksom i en armé. Alltså att nu är det piss. Vi har det här lätta infanteriet som är väldigt välutbildat och motiverat. Vi sätter in dem som skytte och hoppas på att det löser sig med magi då. Men i den bästa världen så är liksom Dakong mer som, alltså i den typen av NVA och Dakong, liksom reguljärt infanteri och Dakong-anfall, då är de liksom mer som spjutspetsen som skapar bräschen, medan infanteriet följer 200 meter bakifrån då. I den sämre av världar så är de bara en del av den stora ansiktslösa horden som kastas rakt in i amerikansk tanktråd.
Just det, lite We Were Soldiers NVA.
Ja, exakt. Ja. Precis den där. Men egna anfall brukar ofta vara lite bättre, i varje fall så uppskattar de dem och gör dem bättre då. Och det är också lite intressant med hur de opererade, för man märker återigen att vi är här för att döda folk, vi är inte här liksom för att ta terräng, för att alltså ett eget anfall, Dakonganfall, det ska aldrig vara mer än 30 minuter.
Nej.
Så man ska bara in, ha sönder saker och människor och sen ut. Så liksom förinta, och det är också mycket så här fokus på att förinta allting dyrt i stil med så här elektronisk utrustning, fordon med mera. Mm. Liksom döda amerikaner, gå din väg. Mm. Sen har vi specialuppdragen i stil med det mot Lima Site 85 som du kommer till alldeles strax. Men även så här infiltration av städer för agitation. Liksom, nu är de fältpräster också. Nu ska de bara gå runt och berätta om kommunismen i Saigon. Och där också för den delen, citat, hålla trycket uppe, vilket alltså är då att de faktiskt skjuter på amerikaner, men i Saigon.
Men det där är liksom, det måste vara peakfria kriget.
Ja.
Alltså så här, och gå in i en miljonstad, ställ till med skit.
Ja precis så. Precis.
Okay.
Så. Ja, men det där blir så här Far Cry 2-bana eller någonting. Man jag tar in på ett hotell här liksom. Ja. Och sen så får vi se vad som händer. Men sen så bara, jag nämnde det med under, alltså, uppdrag, jag har ett exempel på det. Det är 1 november 1968, för då lyckas alltså Dakong fästa under vattensminor på LST:n USSS Westchester County.
Nej, är det sant? De lyckades komma i närheten av en. LST är inte liten, ska jag säga.
Den är ju inte det. Och det är också så här 26 amerikaner som dödas som följd. Och det här tänker jag måste ha varit lite av en förvåning för amerikanerna. Att vi slåss nu mot ett land vars flotta består av jonker. Hur fan lyckades de med det här? Sen så är det också det jag nämnde alldeles i början, att ibland angriper de SOG ute på Ho Chi Minh-leden. Men alltså det man kan ta med sig, tror jag, någonstans är att de har en väldig allsidighet i sitt förfarande. Alltså SOG spaningsförband, de spanar och genomför fjärrpatruller. Det är det de gör.
Ja.
Och det är rimligt. Det är en specialiserad resurs. Men det är mer sällan som SOGen är ute. Alltså att det är så här Mad Dog Shearer eller vad fan han heter. The worst nightmare. Att han är liksom ute och drar i Hanoi och kastar handgranater efter NVA-officerare. Det är mer sällan.
Han önskar ju att han kunde få det. alltså det var ju hans drömuppdrag.
Gud ja.
Gösta Kommando och VD erbjuder just dig att bli en operatör av Dakongs kaliber. Kursen kommer att lära dig livsviktiga skills som att ligga stilla i en skog i 5 dagar, innäsla med hjälp av att dra dig fram med ögonlocken, samt såklart även 10 sätt att dräpa någon med en flipflop. Mattis, du ägnade väl större delen av sommaren åt att smyga in på grannens tomt och sinnessjukt sakta böja undan den där sirenen som skär lite av er kvällssol, va?
Jajamän.
Ja, ni hör ju. Användningsområdena är oändliga.
Så nu har jag babblat lite om det här, och nu ska du få prata om ett specialuppdrag, nämligen Lima Site 85.
Alltså underbart, äntligen. Okej, så här, jag älskar att få prata om specialförbandsoperationer där specialförband gör det de ska göra, Mattis. Alltså, eller så här, du har pratat om anfallet på FSB Marianne, och du har pratat om Jaga SOG och så här.
Och jag ska prata om ett till också, lite mer standardanfall, men du kommer få ta det spexiga.
Ja, och jag tycker det är fantastiskt, för det är så här, då har vi kanske att specialförband Dakong skjuter på andra specialförband, gröna baskrarna, Special Forces, FSB Marianne. Och absolut, det händer. Det har hänt. Men det är liksom inte det som, alltså så här, specialförband för mig, det är att man ska försöka dra orättvisan så långt det går. För nu, när jag berättar om Lima, Battle of Lima Site 85, så ska det här bli en Dakong skjuta och spränga radartekniker, stabsofficerare och trosssoldater. För det är det som, det är det här vi glömmer. Alltså SOGen, när du ser SOGen liksom repellera ner från en helikopter, eller liksom blasta, eller så spränga upp dörrar, eller du vet, med kronprinsessan, allt det där, Mattis. Alla liksom käftiga bilder. bilder. Tänk dig att de gör det och sen ska springa in och mula liksom fientliga stabsassistenter. För det är det handlar om liksom.
Ja visst, visst. Inte att de ska slå sig in där och slåss mot Spetsnaz tillsammans med kronprinsessan.
Nej, absolut inte, utan liksom maximal skada mot några få viktiga resurser. Mm, mm. Och där är oftast inte fiendens specialförband och står.
För de är ju i dina egna viktiga resurser och härjar i den sämsta världen.
Nej, men liksom, utan alltså, syftet med specialförband, framförallt moderna, det är ju att med ett enormt överraskningsmoment skjuta ihjäl fiendens stabsassistenter, tekniker, samhällsoperatörer, högre officerare och andra högvärdes individer. Möjligtvis, ska jag bara säga så här också, kan specialförbandsoperatörer idag och då kanske stöta på varandra om till exempel general Ivanovic har ett personskydd bestående av lösnäsor.
Mm, mm.
Är du med?
Ja, så. Absolut. Ja.
Men det närmaste som då SOG-operatör Bosse vill stöta bekantskap med, det är ju liksom med de här, det är genom ett enormt kikarsikte.
Ja. Yep, ja, visst.
Alternativt genom en laserdesignator för att leda in en bättre GBU-39 eller två mot den här generalen.
Det kommer aldrig bli den här liksom Jason Bourne-striden där det är liksom, du är nu mot en Spetsnaz överste som dessutom har dödat din, jag vet inte, din stridsparskamrat som också var din bror. Alltså det kom, och ni slåss med knivar. Det,
ja,
utan,
ja.
Nej, laserdesignatorn vinner.
Ja, men exakt. Så, slaget om Lima Saito till vem? Efter, nu har Per fått killmysa lite här, så nu går vi ner på det här. Problem för Nordvietnam, Mattis. Ja. Okay?
Många.
Jänkarna bygger en radionavigationsfyr, och jag var tvungen att googla en hel del på innan jag kom fram att det var det det var.
Ja, ja, ja.
På en kulle en bit in i Laos. Mm, mm. Tänk, om ni ser en karta från, vi kommer lägga upp kartan, men tänk ungefär där Bullen går in i Nordvietnam.
Mm.
Så det är väldigt liksom, tränger in i Nord, ja, helt enkelt. På ett ställe som heter Phu Pa Thi. Jag uttalar det där med perfekt uttal. Och det här sker 1966, och nu har USA en utsökt möjlighet att leda in allsköns flygfarkoster över Nord och ännu mer härja sönder landets patetiska industri och infrastruktur. Mm. Mm. Det här gillar inte Hanoi speciellt mycket.
De gör inte det, nej.
Nej, de gör inte det. Och stationen då, som är Lima Site 85, ligger på toppen av en bergsrygg. Jag skulle vilja säga bergstopp, men det är liksom inte riktigt den toppen. Utan, och har ett tillhörande flygfält i dalen nedanför samt en helikopterplatta några så här 100 meter därifrån. Så att det är liksom lite infrastruktur som man har smält upp.
Är det djungel på de här bergen, undrar
du? Det kan man säga. Ja. Jag kommer till terrängen här. Så det här är alltså, idag är, om jag fattar det här rätt, Phu Pa Thi, alltså ett väldigt vackert, naturskönt naturvårdsområde.
Ja.
Det är en liksom nationalpark i Laos.
Ja.
Det här säger en del om terrängen.
Ja. Alltså, då, like virgin forest.
Exakt, man lägger inte nationalparker där det är liksom bra vägnät.
Nej.
Så är det. Och då kan ni tänka att det här sker på 60-talet i en av världens fattigaste länder, lite grann för att ge en uppfattning. Och vi pratar bergsdjungel i stor utsträckning.
Yep.
Så, hur som helst, Nordvietnam tycker inte det här katten potatis, utan försöker under följande åren slå ut den på olika sätt. Bland annat, och nu är ett sidetrack, men det här är häftigt, de genomför ett flyganfall.
Va?
Jag vill bara ta det här. Nordvietnam genomför ett flyganfall, och det här är alltså... Jag undrar om det är unikt i hela kriget. Kan du komma på att...
Det är alltså inte spontant. Jag flyger ju framförallt och skyddar städerna. Liksom.
Ja, precis. Okej, så att de genomför ett flyganfall med, håll i nu, 2 stycken civila dubbeldäckarpropellerplan modell 1947.
Alltså, fucka aldrig med Vietnam. Det är liksom bålsen.
Okej, så här gärna vill de slå ut skiten. Tillvägagångssätt, de släpper granater ut genom fönstren alla VK1 på station. Med effekt uteblir.
Ja.
Spexig grej. Mm. Det här har vi inte tid med överhuvudtaget. Fredrik, om du klipper det här, säg till, för det här måste komma i Fredriks artikel annars. Vid tiden för flyganfallet, så kommer du ihåg att jag sa att det finns ett flygfält i dalen nedanför.
Mm.
Där står en Air America Huey.
Mm. Mm.
Air America är alltså CIA:s dåligt dolda egna flygbolag.
Ja,
alla vet att det är CIA. Typ så. De har en Huey som står där som tillhör det. Ja. Så det här, det står på lastplattan där. De ser att det kommer 2 stycken propellerplan som är äldre än de själva flygande. Piloten och färdmekanikern hoppar in, jagar i fatt flygplanen i Hewin. Färdmekanikern med en AK-47 från sidodörren skjuter ner båda flygplanen. Vilket är första luftstridssegen för en helikopter.
Ja, ja.
Vad jag vet.
Ja, ja, visst, visst. Ja,
fram kan... till Iran-Irak-kriget.
Ja, just det, men där hade de ju kurvstrid mot varandra.
Ja, där hade kurvstrid mot varandra. Alltså, så jag bara...
Ja, nej, fair enough. Det är ju ganska galet, ja.
Okej, men det här sker innan då ja. Själva slaget.
Men man märker ju att Lima Site 85 hålls av the A-team i alla praktiska
det här är det är A-team, ja. Liksom på olika sätt. 19 amerikaner, i huvudsak flygvapentekniker, beväpnade men i civila kläder, PGA's CIA, men ni jobbar på sajten, men de har också över 1000 laotianer, säger man så, Mattis?
Ja, det gör man.
Ja. Och 300 thailändare som försvarar platsen. Stridsvärde oklart, eller rättare sagt, man tror, alltså bedömare, amerikanska bedömare på tiden sa så här, bristen på tunga vapen och infanteriutbildning hos de här 1000 laotianerna och thailändarna är skriande, ja, kan man säga. Ja. Men ändå, man hade ju liksom gjort de försvarsförberedelser man kunde, så det för det första är det ju väldigt svårt att ta sig dit. Alltså terrängen...
Ja, det är väl ett försvar i sig. Alltså, ja, det är på månen i alla praktiska hänseenden.
Ja, i alla praktiska hänseenden. Alltså så här, vi kommer lägga upp bilder. Sajten är liksom som en alltså, tänk er en väldigt, väldigt liten husvagnsparkering på en bergsrygg. Och man ser på... Det finns en flygbild. Man ser liksom att så här, 10 meter... liksom öster om den lilla sajten, då är det bara dropp. Alltså det är liksom ett stup. Det är ingenting liksom. Nej. Och sen runt där har man ju då, terrängen runt om har man täckt med taggtråd och minor, och att ta sig upp för berget kräver då bergsbestigningsskills, ibland var det lodrätt. Det här hindrar såklart inte Nordvietnam på något vis. Flyganfallet sket sig, ajajaj, men det gör ingenting. Så att under ett par månaders tid så infiltrerar man Laos. Och vid tiden för attacken hade man 3000 man som omringade berget och liksom den här. Alltså man hade sakta sakta infiltrerat. Men spjutspetsen, det vill säga de som skulle ta bergsåsen, det var Dakong. Så du har helt rätt här, Mattis. De går i bräschen för infanteriet, kan man säga.
Och de här 3000, det var väl typ Pathet Lao? Eller? Ja, det var väl så här, den här liksom bootleg-varianten av Viet Cong som Laoerna hade. Ja,
det är lite, om jag har förstått rätt är det EPA Viet Cong av laotianskt kommunistsnitt. Men det finns, ja, om jag har förstått rätt så var det också en eller ett par bataljoner ur reguljära NVA.
Okay, ja,
Och alltså så här, det som skulle då ta det, och det här, nu återigen källäge oklart, för det här är alltså källa för det här. Det här är inget som amerikanerna har fattat, har liksom lyckats lista ut, utan det här är ju alltså den här oklara texten, Hanoi Press Liberation of the bla bla bla. Det var en pluton ur 41:a specialförbandsbataljonen. Det här är någon sorts sapör, 33 man stark med en tillförd sapörgrupp som lite kommunikations- och kryptografifolk. Alltså jag antar att det är folk som skulle, när de väl hade tagit Lima Site 85, skulle liksom utvärdera vad det är för radioapparater och vad, allt det där, liksom, vad ska vi ta, vad ska vi förstöra och sådär. Och det här måste jag bara säga, det här är rätt likt dagens behovssammansatta specialförbandsgrupper.
Ja, just det, ja.
Alltså såhär, Global War on Terror i FO Irak, där liksom, ja, vi har liksom 10th Special Forces Group, 12 man ur dem, och de har alltid en JTAC i flygvapnet med sig, de har en sjukvårdare, pararescue, de har, du vet, någon bla bla bla, någon sniper från de sätter ihop lite. Helt enkelt. Okay. I filmer så brukar ju förberedelser och briefing inför ett sånt här specialförbandsuppdrag bestå av 2 minuter genomgång av The Colonel. Alltså, lyssna på vår MacVesog-grej så får ni en så här. Sedan ett montage till ösig musik om hur de laddar vapen, tar på sig gear, några salta one-liners.
Och kastar ur plattorna ur stridsvästarna.
I really like Killgooks.
Fuck communism.
Ja, men du vet så här. Men i verkligheten så här, förberedelser A och O. Och Dakong-förbandet, de förbereder sig i 9 månader.
Just det, det är ju som en svensk, alltså det är ju svensk värnplikt plus, ja, bara inför det här uppdraget.
Ja, exakt. 9 månader av djungelutbildning, marschträning, strid i bergsträng och en massa andra saker som är väldigt så här, det är väldigt o-Hollywood.
Ja, ja.
Det är väldigt high drag, low speed, kan man säga. Men satan vad det skapar bra soldater och förband. Och de fruktansvärt väl förberedda på det här, skulle man kunna säga.
Alltså, och det känns ju som det behövs ju, för jag menar, det är inte så att de kommer flyga till Lima Site.
Nej.
De kommer ju gå till Lima Site.
Ja, alltså så här, liksom, men jag ska bara säga det här liksom. Också att allt det här behövdes för att landvägen, och jag lägger upp en karta, för jag såg så här, hur går man mellan Hanoi där de har sitt specialförbandsläger i Song Tu och liksom Lima Site. Det är liksom, det är så här 30 mil typ genom bergsdjungel liksom, idag.
Bara att insticka, alltså, när jag var i Laos för massa år sedan med min dåvarande flickvän, då hade vi ju så här jungle trek, du vet, där det är liksom, det är så här, folk från lokalbefolkningen bär ens ryggsäck och hela den där grejen liksom. Och det tog ju en hel dag, och jag tror vi kom typ 2 kilometer eller någonting. Alltså det var så jävla, alltså det var jätteintressant att se och sådär, men alltså det var ju så, alltså det var så jävla vitigt terräng att gå igenom på samma gång. Alltså mot slutet så var exet, hon hade någon film med gamla telefon där hon stödjades mot en käpp, och så snubblar hon lite grann och får stödjas framåt av laotiansk civilbefolkning som är de som, alltså det var det mest koloniala jag någonsin sett. Så att liksom det tror inte var mer än liksom några kilometer sådär, så att göra 300 kilometer.
Ja. Shit, alltså.
Jobbigt tror jag.
Jobbigt. Det... Ja, men jag menar alltså, de, man ska säga allting med Nordvietnam är ju liksom infiltration på den här tiden. Så de har ju också, om jag har fattat rätt, så de bygger liksom väg infiltrerat under liksom Triple Canopy djungel in, alltså bara för att det här är som en skog. De får ju med sig alltså indirekt eld fram till det här.
Ja, självfallet.
Liksom. Buren haubits. Alltså jag antar att de tog isär den i bitar. Baren på, alltså det går liksom inte. Och det här gjorde ju förmodligen då inte, det var här ju inte Da Kong som hade fått utbildning, utan det här var ju nog en utpekad infanteribataljon. Bär haubits, bygg väg liksom,
det är ju lumpen just nu.
Ja. Och man ska också säga det, att det här går som det går. Alla fattar det, NVA vinner. Men de får också starkt understöd får NVA. Vet du av vilka, Mattis?
Ingen av Pathet Lao.
Nej, av amerikanska flygvapnets chefer. Isn't it
grand? Ja.
Ja, för att alltså, de här förberedelserna är även väl utförda. Det undgår ju ingen. Nej, alltså, liksom, attackerna trappas upp. Allt mer så får Lima Site 85 leda in stridsflyg för sin egen räkning.
Ja, just det.
Och de säger gång på gång, kan vi evakuera? Kan vi evakuera? Vi kan inte hålla oss kvar. Det funkar inte. Nej. Liksom. Men liksom, hela tiden, de amerikanska, nej, det är viktigt för det. Typ så här. Ja.
Man måste bara fråga en sak, kanske kommer till det, men de här männen som gick de här 300 kilometerna genom bergsdjungeln, de var inte så stora heller, va?
Nej, jag tänkte precis ta det. Så återigen, misstänksamt hög upplösning där. De har listat exakt vad de har med sig. 3 pistoler, 23 AK-ar, 4 7,62 mm karbiner, förmodligen SKS, 3 RPG-7-or då, på de här 30 man ungefär var det, sa jag, va? Och till detta bar man per man 200 bud 762, 6 handgranater, 400 gram högexplosivt pang, det var det du kommer in på där, det var det som var det viktiga, 15 dagars rations. 15 dagars, alltså om jag skulle få ut 15 dagars rations idag, det är en helt egen ryggsäck. Alltså, det är sjukt mycket mat.
Visst, i NVA var ju det ofta bara ris helt enkelt.
Jag antar att det är det liksom, samt generell utrustning och till det här personliga utrustning bara för att överleva.
Ja.
Just det, sen skulle 18 stycken RPG-granater fördelas ut på plutonen.
Ja,
den här boken då, återigen Kjell Agord säger så här, in alldeles typ 45 kilo per man. Och det här är så här, alla som nu sitter och tänker efter, 45 pannor, men det är okej, det är liksom en normal, så här, det är mycket, det är lite, men det är ungefär stridsutrustning plus normalutrustning för liksom om du är på AMF, eller det är liksom en fulladdad stridsutrustning plus en stridspackning liksom. Det är inte jättemycket mer. Nej. Så, och alla bara, det kommer vara jäkligt jobbigt, men man kommer ju fixa det. Så här, om du är västerländsk individ,
alltså,
du som lyssnar på det här är ju typ så här 1,85.
Det är liksom, men du är väl närd västerlänning idag.
Alltså, det liksom... Betänk då att detta är förmodligen, alltså det som, de som ska bära det här är förmodligen underviktiga, max 1,70 långa nordvietnameser som ska strida i bergsdjungel.
Alltså de är väl försvarliga delar av sin kroppsvikt med all sannolikhet.
Alltså liksom så här, 70% av sin kroppsvikt. Testa bär, lasta på 70% av din kroppsvikt och gå en bit i uppförsbacke, så får du se hur kul det är. Det är så jävligt. Okej, så själva anfallet då enligt följande: SF Da Kong får hantera amerikanerna på bergstoppen, medan reguljära NVA laoitiska kommunistmiliser ges på flygfältet. Da Kong delar upp sig i 5 olika celler, så du är inne på celler där igen, och de anfaller natt vintertid den 10 mars har efter cirka en och en halv timmes strid erövrat den här, helt enkelt.
Ja,
Tre amerikaner plus, man är lite osäker, dödas i de här första striderna. Och det är alltså, det är ingen fair fight och det ska inte vara det heller. För att de här amerikanska, alltså de amerikanska flygvapnetekniker bara pang, 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 boom, smack, skit. De anfaller, de greppar, de hade M16, de springer ut, de blir dödade.
Ja, visst.
Typ så. Och några flyr ner för backen liksom, jag kommer till det. Jo, de amerikaner som överlevde stormen gömde sig i närbelägna klippor under natten. När morgonen gryr så är stationen i praktiken i NVA:s händer, eller i Dacongs händer. Och nu genomför USA:s många allierade upprepade attacker för att återöva stationen, men till ingen nytta. För som vi alla vet, det enda som är starkare än ett NVA specialförbandsoperatör som anfaller, det är en som försvarar.
Vill jag bara ha sagt. Uppe på en bergstopp.
Uppe på en bergstopp. I samband med detta lyckas även fem stycken tekniker get to the chopper för att evakuera. Så kom ihåg att det sa att det fanns en helikopterlandningsplats där uppe. Så det kommer en amerikansk helikopter, plockar upp dem från Air America då återigen. Allt det här, hela förmiddagen, natten är ju extremt kaosartad. Förmodligen hela förmiddagen är stökig, kan man säga. Alltså rensa ut, de stressade, trötta dakongare. Det skjuts ju på dem för att många är ju liksom inte utrotade på något vis. Liksom. Men till lunch är Nordvietnam obestridda härskare över Lima Site 85 och dess närbelägna flygfält i Dalen. Erövringen av Lima Site 85 resulterade i de största enskilda förlusterna för amerikanska flygvapnet under Vietnamkriget. 13 stupade. Och Mong och thailändarna led 42 stupade plus flera dussin sårade. Lag Nord, Mattis, vad tror du de, vad gick åt där?
Ja, alltså det vanliga är ju att Vietnam tappar ungefär 50% till tre gånger så många. Men det här är ju, jag vill säga 1-1, de anfaller ändå.
En stupad, två sårade.
Det är ganska bra.
Enligt egna uppgifter ska jag säga såklart. Alltså, det här säger ju någonting, alltså det här kommer vi har ju pratat om den överdrivna inställningen folk har till försvarets, alltså det försvarande överlägsenhet, vilket är en grej, men du anfalls utav människor som har övat i 9 månader på att göra just det här. Tränats, utbildats, utrustats för att göra, alltså då kommer du,
det kommer bli svårt. Också är liksom att de har haft 3 månader specialförbandsutbildning innan det, och innan det liksom i alla fall värnplikt liksom. De är nog ganska skillade så det.
Ja, men även om vi hade lagt på en nolla på deras stupade och sårade, alltså Dacongs och NVA, så hade det ändå, kan vi konstatera, att förbereda lönar sig väldigt mycket.
Absolut.
Lite så här efter, eller jag kan bara säga, de håller den där sajten, alltså Mong och thailändarna drar sig tillbaka, flyr, retirerar. De håller den där sajten i kanske 2 månader, tror jänkarna. Sen sticker de därifrån, och under tiden så bara bombar USA sönder den liksom.
Det är rimligt för alla inblandade, måste
det är rimligt för alla inblandade. Så att, alltså, det här, och det här är ju på något vis som är, alltså jag har ju för mig, alltså när jag är förberedelser, återigen, nu pratar vi lite allmänt, inte bara Dacong, men det är ju det här slutsatsen man ska dra, alltså att det spelar ingen roll om du gör miljard armhävningar och kan liksom skjuta headshot med pistol på 100 meter. Du vill hålla på och förbereda dig så absolut längre du kan. Jag tror att så här SEAL Team 6, du vet, så här byggde upp alltså Bin Ladens hus i plywood innan, så gott de kunde, och bara öva liksom. Jag går dit, du går dit, vem går dit, vad händer om det händer det här liksom.
Ja, men det ska vara som en maskin liksom, när de väl går in.
Det ska bara, för att det finns ingen till, varför ska du winga det om du kan föröva som fan liksom.
Precis. Ja, men precis. Och Lima Site, det är ju liksom det är en av deras spexigare räder. Men jag tänkte avsluta nu med att beskriva hur det liksom är mer så här normalförfarandet.
Ja, just det.
För normalförfarandet.
En tisdag.
Ja, men precis. Vad är en tisdag för Dacong? Och det är typ att anfalla amerikanska mindre befästningar.
Ja.
För syftet är ju då som sagt, det är till låg kostnad döda många amerikaner. Och det här med att ta terräng, det är liksom inte på agendan efter tätt, det var inte först 72 där kring, utan bara förstöra för amerikanerna. Och på grund av den amerikanska eldkraften så vill man ju ta sig nära fienden. Det här är ju liksom ett mantra inom NVA under hela kriget mot USA. Håll dig nära honom, ta tag i bältet så att han inte kan kalla in indirekt eld. Så anfall är liksom nästan konsekvent nattetid på grund av detta, för det försvårar den indirekta elden. Men även gärna mot mindre mål, som du vet, liksom mindre utpost, FSB. Det handlar liksom inte om att man ska ge sig på Danang eller något sånt där, utan det är liksom de här små nålsticken ute i buschen där det är svårt för amerikanerna att få hjälp, helt enkelt. Och information om anfallet får man in via sydvietnameser som jobbar på det man ska anfalla, alltså de som sköter rutuppgifterna då. plus spaning naturligtvis. Ja. Och med spaning, det inbegriper alltså att Duck Kong kravlar igenom amerikansk taggtråd och minfält för att observera amerikaner.
Jag
läste det och tänkte att den här scenen i Hamburger Hill, som i och för sig, alltså det är en ganska varierad film, så, men du vet att de har en inledande scen där det är en NVA som har liksom gått över till amerikanerna för att äta upp sig på amerikanska rations lite grann. Och så är det någon sergeant som håller på och babblar om att liksom hur jävla hårda NVA är. Och då ser man honom kräla igenom lera med en RPG trapp.
Aha.
Alltså det jag kommer att tänka på den, att det känns, det där är nog typ så det såg ut liksom. Och medan de gör det här, alltså
det är inte så att de köper satellitbilder via Google.
Nej. De ligger i taggtråd och tittar, för alltså de klipper inte taggtråden heller medan de spanar, för att de vill inte lämna några spår efter. Däremot antecknar de så här, var finns minorna någonstans? Alltså vi ska ju inte desarmera dem, utan var finns de någonstans? Vi skriver ner det här. Och utifrån spaning så upprättas en skiss över amerikanska försvaret, återigen det här med förberedelser. Och ibland är väl alltså hela replikor av det som man kan föröva mot. Mm, alltså då är det inte 9 månader, men då är det kanske liksom att man har en kulle, man liksom markerar här om skyttegravar, liksom hur ska vi angripa så, eller sådana här värn och bunker då. Och så länge Duck Kong inte är upptäckt, alltså genomförs anfallet så långsamt som möjligt, alltså för att det ska fortfarande hållas inom den här 30-minuters grejen när det väl blir pang, men liksom förbereda liksom vägen dit så långsamt som möjligt. Man tar liksom den väg som har markerats under rekognoseringen. Återigen, man klipper inte taggtråd, för det skallrar för mycket. Alltså de har ju de här, vad de heter, de här virvlarna av taggtråd.
Koncertina.
Alltså man klipper där och skallar ju hela skiten till.
Det
som var tricket var tydligen att man klipper igenom 2/3 av koncertinan och sen drar man isär den långsamt och fixerar det sista med händerna så att man liksom håller den stilla. Och sen långsamt så drar man det så här, alltså så långsamt det bara går så att det inte ska börja skallra och dra, så att man ska kunna släppa igenom kamraterna bakom. Det var en veteran som beskrev det så här: den värsta delen var när vi nådde de inre försvarsverken. Jag var alltid livrädd vid de tillfällena. Till och med när jag blivit lätt veteran så började jag alltid skaka hela kroppen under de stunderna. Om amerikanerna upptäckte det då gick du en säker död till mötes, slutcitat. Det är ganska begripligt för att de ligger, alltså det finns ju strålkastare som drar igenom de här jävla liksom taggtråds fälten som de försöker ta sig igenom. Det är inte konstigt att de är rädda.
Nej.
Och ett ganska typiskt lyckat anfall, det är det som sker vid Go Hoi flygfält i juni 1969. Då är det 8 Duck Kong som krävlar igenom 5 lager av taggtråd plus en ström. För varför inte? De tar sig osedda till amerikanernas baracker och fordonspark. Alltså obs, de har tagit sig igenom, alltså det finns bunkrar här som de har lyckats smyga sig förbi. Anfallet signaleras därefter med en signalpistol. Och sen så anfaller de omedelbart bunkrar, därefter baracker, generatorer och fordon med sprängämnen. Och amerikanerna då, enligt en av vietnamesen som var med om det här, de reagerar genom att springa i skydd. För de verkar tro, som vietnamesen själv då upplevde,
anfallet kommer utifrån liksom.
Precis, alltså att det är GRK på oss liksom. För saker sprängs sig plötsligt. Det är ganska naturligt att, oj shit, det är indirekt eld av något slag. Det är ju mindre tro, alltså jag tror inte det ligger nära till hands att tänka att det är någon form av moderna ninjor här.
Nej.
Som håller på att detonera saker. Det är liksom närmare till hands att då skjuter indirekt eld på oss. Och det här innebär ju också, som alla springer i skydd, så börjar att Duck Kong kan ju härja ganska fritt. Alltså de går bland annat in i ett tält, skjuter ihjäl en handfull förvirrade amerikaner som nätt och jämt har fått fram sina vapen och sådär. Och därefter är det ut.
Ja.
Och Duck Kong under det här anfallet tappar en stupad. Och han som intervjuades om det här, han beskrev då: divisionen rapporterade att vi dödat över 70 amerikaner. Från vad jag kunde se så fick vi en del av dem, men knappast så många.
Nej,
så att, återigen, kommunistkällor och så vidare.
Men det är också så här, de led också av en bodycount-sjuka då.
Det gjorde de. Det var många amerikanska bataljoner och regementen som försvann i strider där amerikanerna inte noterade att hela regementen försvann i alla fall.
Korrekt.
Och då är frågan då, gick alla anfall så här bra då? Ja, alltså strax därefter så anfaller element och en pluton från samma kompani samma flygfält. Alltså det går en vecka ungefär.
Ja.
Och av de 7 Duck Kong som angriper så överlever en.
Ja.
Så nej, det går inte alls så här bra. Alltså, enligt en för detta Duck Kong-kompanichef så var just Sapern och Duck Kongs död var särskilt vidrig. För alltså, reguljära NVA, de lägger väldigt mycket ansträngning på att bärga stupade för att de ska få en anständig jordfästning. Det är något amerikanerna själva har noterat. De gör det under strid. Alltså bara försöker få ut kamraterna som har dött för att på något sätt få en bra begravning. Så. Men det finns ju inte sådana möjligheter för Duck Kong. För alltså, Duck Kong, alltså, de som är rekryterade i Sydvietnam, de vet ju liksom att deras familjer kommer se deras ruttnande lik trampa ner i gräset när de stupar. Och det här är liksom, det finns ju en särskild vidrighet i det. Att mamma går till bäcken, hon ser sin son ligga och ruttna och bli överkörd av lastbilar hela dagarna när han går till bäcken varje dag. Och det här är liksom en så stark, det är liksom en så stark grej att det är ganska många familjer som försöker övertyga Dacong om att de inte ska vara Dacong just på grund av att ni kommer liksom inte få en grav, ni kommer dö och ni kommer aldrig liksom, vi kommer aldrig kunna sörja er på ett anständigt sätt. Och en Wang Kong Wan då, han beskrev det som att under 9 års krig så hade jag utbildat så många sapörer till varje Dacong-förband. Jag kände tusentals av dem och idag så är det så oerhört få av dem som är kvar i livet, slutcitat. Så de var duktiga, men återigen, det här är lätt infanteri som möter en supermakt. Ja. Ergo, de dör också i väldigt stor omfattning. Och bara sista nu är, förlåt Fredrik för att vi började med att prata Lejonkungen. men manuset var inte dimensionerat för det. Hakuna Matata! Men bara sista grej, det är frågan då om effektivitet. Mm. Var de effektiva eller inte? Och då är det alltså 68-69 så bedömer amerikanerna att Dacong ingår i 4% av alla NVA-anfall. Av de anfallen som amerikanerna bedömer som allvarliga, det vill säga att de ställer till med stor skada mot amerikanerna, så ingår dock Dacong i 12%. Så att de och 1969 snittar varje Dacong-räd med en kostnad på $1 million för amerikanerna. Mm. Alltså bara i förstörd materiell. Så. Mm. Så ergo så får NVA nog ut en hel del av Dacong. Och det är också ganska rätt talande det här inleder med, alltså att amerikanska armédepartementets officiella historik över amerikansk artilleri i Vietnam har ett längre avsnitt om just de här soldaterna. Ja. Och det enkla skälet att artilleri är ett återkommande mål för Dacong. Ja. Och idag då, det är namnet på vietnamesiska SF. De deltog bland annat i Ho Chi Minh-offensiven mot slutet av kriget, och de var i Phnom Penh innan reguljära armén var det i januari 1979.
But of course.
Ett syfte som jag tänker att vi alla faktiskt kan stryka under det på, att det var en bra idé. Skitta och skjut en jävla Pol Pot.
Ja, just det. Mycket bra.
Nej, men så de fortsätter det. Det är det jag är ute efter. Ja. De fortsätter hålla på. De finns ju liksom fortfarande. Eller i alla fall arvtagarna finns de än idag. Så det var Dacong under Vietnamkriget.
Ja, oerhört. Alltså det är ju en slags... Det är så ärligt känd killmys. När man läser om Macbeth såg, då är det så här, det börjar killmysigt och sen måste vi hålla på och sabla ner det. Dacong är ju precis tvärtom. Ja, alltså, ju mer man tänker på det, desto mer holy shit-känsla får man ju liksom.
Ja, precis.
Inga helikoptrar här inte. Nej. Inga night visions.
Också det här som är så jävla sorgligt med NVA som vi pratade om tidigare, att det är verkligen folk som ger sitt absolut allt och sitt absolut yttersta. Mm. Och sen kommer man hem till Hanoi efter kriget och så tittar man på den stat som blev och så är det lite, det är fattigt, det är korrupt, det är auktoritärt. Det finns något väldigt sorgligt med just den graden av uppoffring och den bristen, totala bristen på liksom belöning för uppoffringen, kan jag tycka.
Ja, det stämmer.
Men.
Deppigt sagt, Mattis, men okej, okay, kul för dig. Nej, jag ska bara... Förlåt. Jätteroligt alltid att prata om sådana här, tycker jag.
Ja, det tycker jag också.
Det är fantastiskt. Hörrni, vi vet inte vad det blir i 162-åren, va?
Nej, har
de? De har inte hunnit rösta om det. Om du vill kunna rösta på den här ska du vara Patreon på Johan Baners avdelning, Johan Baner eller uppåt. Yep, ska man vara, eller hur? Ja. Får du liksom vara med och bestämma jättemycket. Mm. Ja. Annars är det bra, tycker jag. Nej, jag ska vara... Hörrni, kul grej. Mm. Vi har en livepodd på FHS. Ja. På Försvarshögskolan.
Men det är också, till skillnad från alla andra livepoddar vi har, så är det här ingen show, utan vi har med oss en dator och ett manusvar.
Korrekt. Nu ska vi verkligen hålla det till en livepodd och inte någon jäkla spexi.
Också när ni hör det här har den spelats in.
Absolut.
Så det är liksom, det är ni och några glada studenter då som ska prata om samband inom flyg.
Ja, alltså vi är inbjudna av Gud, ska jag ens ta upp, alltså IACEA, jag kan inte säga vad det är, en förening som sammanför militärer och som tillhör militärindustriella komplexet.
Bra,
som
vi inbjuder.
Helt enkelt. Ja, det älskar vi. Med det sagt, hörni, ha en sån fantastisk underbar dag, så hörs vi snart.
Simma lugnt.
Hejdå.
Hejdå.